Klockan den har blivit 22 minuter i åtta denna tisdagsmorgon, och då vet du som lyssnar regelbundet att det är dags för tisdagssnack. Med vänner till programmet så brukar vi dryfta veckan som varit, veckan som går och veckan som är på kommande. Den här morgonen har jag med mig Pia Sundell som är verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen i Finland. God morgon.
God morgon.
Och Magnus Winberg som är lektor i navigation. God morgon.
God morgon.
Den första frågan vi ska navigera, förlåt, jag kunde inte låta bli. Den första frågan vi ska navigera är den här belöningssystemet för barn. Lärare förra veckan, här för ett par veckor sedan, så kunde Yle avslöja att det finns en viss gentlemannaöverenskommelse mellan städerna i huvudstadsregionen att man håller lönerna ganska på exakt samma nivå för att inte konkurrera. Det här har naturligtvis städerna sedan mer gått ut och dementera. Och i samma veva så berättar Helsingfors stad att man ska betala en bonus på 1 000 euro till nya barnträdgårdslärare, förutsatt att de då klarar sin 6 månaders prövotid. Det här kommer att ske det här året. Vad väcker det här för känslor hos er? Pia, det här är kanske din mammas gata så att säga.
No, utan vidare, jag ser ju det här på det sättet att det här är en process som har pågått i årtionden, och nu håller den faktiskt lite på och faller i famnen på oss. Vi har ett jättestort problem, vi har svårt att rekrytera barnträdgårdslärare, och hela småbarnspedagogiken är i gungning på grund av att vi har svårt att få behörig och kunnig personal som dessutom förbinder sig till en längre tid. Och utan vidare är lönerna en central fråga. De är helt enkelt alldeles för låga.
Magnus, tankar kring här?
Ja, det är ju inte direkt min mammas gata. Det är det ju inte, men på något sätt så tyckte jag hela den här grejen att det dök upp en bonus så där hux flux. Det verkar lite genomskinligt på något sätt, som om man försöker friköpa sig med det där. Så jag vet inte. I det här fallet är det fråga om ett rekryteringstillägg, kan man ju säga. Och det, jag jobbar själv, mitt eget jobb har jag också ett rekryteringstillägg. Och det är ju helt motiverat i sådana fall som om man inte helt enkelt får konkurrenskraftig personal. Och så då måste man ju, det är ju marknadskrafterna. Det är ju tillgång och efterfrågan. Att får man inte folk så jag ser det nog helt naturligt att man erbjuder då bättre. Okej, lön, förmåner, vad det nu sen, det kan ju vara olika saker som man erbjuder förstås. Och å andra sidan så är nu sen då 1 000 euro ett engångsbelopp, det är ett år knappt en hundring per månad, är det sen så avgörande att nu ser det mer som att det är fråga om att börja höja nivån överhuvudtaget på lönerna. Jag menar, lista lönerna, det är fråga om, det är minimilön. Det finns ju ingenting som hindrar företagen och kommunen och städerna i det här fallet att betala mera.
Minimilönen för barnträdgårdslärare är alltså enligt kollektivavtalet 2304,88 euro. Och då i Helsingfors så ligger den grundlönen på 2363 euro i månaden. Vilken signal sänder det till en barnträdgårdslärare, någon som har jobbat med småbarnspedagogik och småbarnsfostran i 15-20 år, dag ut, dag in, regnväder, solsken, att sen plötsligt så här så kommer det att nu får alla som nyanställs en 1000-lapp extra. Hur tror du att det känns, Pia?
No, jag tror ju utan vidare att det väcker mycket negativa känslor. Och jag skulle gärna vilja vända den här diskussionen mera. Inte enbart tala om det här med lönen. Den här lönen är absolut, den är för låg. Och det måste åtgärdas omedelbart. Men det handlar också om arbetsvillkor, arbetsmiljöer. Det handlar om arbetstider. Det handlar om tillgången till vikarier då medarbetare är sjuka. Och så handlar det ju naturligtvis om ledarskap på enheten. Småbarnspedagogiken för det här samhället är verkligen väsentlig och viktig. Och vi är i ett läge då vi faktiskt måste ta det här på största allvar. Vi behöver småbarnspedagogiken. Arbetslivet behöver småbarnspedagogik. Vi behöver kvalitativ verksamhet på våra enheter. Och för det behövs det kunnig personal, och de behöver få rätt lön helt enkelt.
Det här är en väldigt kvinnodominerad bransch i Finland. Hur tror du att den här löneutvecklingen skulle se ut om man skulle få in fler män i branschen?
Jag är helt övertygad om att det skulle ganska snabbt börja ske förändringar. Jag är helt övertygad också om att ifall det hade varit en mansdominerad yrkeskår från början, så hade inte lönerna legat på den nivån som de är idag. Vi talar ändå om personer som har de facto studerat ganska länge på universitetsnivå, vilket utan vidare är det enda rätta. Vi ska ha kunnig och behörig personal som kan barnets utveckling och kan bemöta barnet och dess familj. Och för att vi ska kunna erbjuda en sån service som barn de facto har rätt till, så behöver vi de här människorna som kan det här jobbet, och då ska de få rätt kompensation.
Magnus, du kommer från sjöfarten, din bakgrund är kanske en lite mer mansdominerad bransch. Hur låter en grundlön på 2363 euro i dina öron?
Om vi riktigt går och tittar på kollektivavtalen i sjöfarten så snackar för däcksbefälet så är faktiskt grundlönerna i den storleksordningen. Det låter otroligt, men det är så. Och där är ju problematiken den att jag har faktiskt aldrig hela mitt liv, jag har aldrig jobbat på någon arbetsplats som man skulle haft någon annan lön än listalönen, de facto.
Men hur mycket tillägg får man till exempel inom sjöfarten om man är ute till havs en längre period i sträck?
Inte får man något tillägg. Jag tror den är nog för en ung sjöman, alltså däcksbefäl, styrman som börjar, så är det nog, lönen är faktiskt dåliga. Sen när du kommer längre upp i åren, alltså när det blir ålderstillägg och så vidare, och så då kommer man upp till bättre löner. Men inte sjölönen, de är nog inte någonting att hänga i julgranen faktiskt. Det är inte så där imponerande. Det är nog andra saker där som man lutar sig tillbaka på. Det att man har ändå ett avbytessystem, att man jobbar en längre period och man har ledigt en längre period. Det är ju det som nog väl är mest lockande där. Lönerna är nog inte avgörande där. Inte.
Tror du, Pia, att ett sådant här system skulle kunna fundera inom dagvården, att man jobbar till exempel 14 dagar som man 14 dagar ledig?
Nej, jag tycker ju att vi måste ju alltid utgå ur barnens behov. Och barnen behöver en kontinuitet. Och barnen skulle behöva ha en bekant person som tar emot honom eller henne alla dagar. Familjerna behöver en vuxen som de vet att det är, känner barnet, känner familjens situationer. Vi talar mycket om förebyggande åtgärder. Och att för att vi ska få bukt på mycket större problematik i samhället så ska vi investera i förebyggande åtgärder. Då vill jag påminna om att småbarnspedagogik är i högsta grad förebyggande åtgärder. Då behöver vi ha personal där som är faktiskt alla dagar på arbete. Jag ser inte det som ett alternativ att folk kommer och går. Det är ju det som just nu är läge lite tyvärr. Vi har mycket vikarier som kommer och går. Vi har mycket korta vikariat. Och vi skulle behöva stadigvarande personal som vet vad de gör helt enkelt.
Jag tog Tisa snackarna, Pia Sundell och Magnus Winberg med mig här i studion. Den sista frågan om det här. Vi har pratat ganska mycket kring lönerna. Och just nu så då barnträdgårdslärarnas lön i Helsingfors 2363 euro i månaden, där i grunden. I Tusby, vi hörde här tidigare i morse Katarina Kononoff som tyckte att hon jobbar själv som barnträdgårdslärare. Hon tyckte att den här lönen borde börja på en trea. Och i Tusby så får barnträdgårdsläraren 2516 euro i månadslön och Tusby har inte haft problem med att rekrytera barnträdgårdslärare. Var borde den här lönen ligga? Pia, du får börja.
Jag tycker nog att börja på en trea låter helt skäligt. Och det är politiska beslut. I Tusby har man helt enkelt valt att göra på det här sättet. Och det kan man göra i alla kommuner om man så vill. Det handlar om vilja att helt enkelt höja på lönenivån.
Magnus?
Jag håller fullständigt med om det där och siffran låter också helt vettig. Jag skulle dra däremot upp en annan vinkling också till det. Att det är ju alltså folk i kommunen och invånarna, de har, det är ju lite dubbelmoral det här också. Jag menar, kommunen har ju bara skattemedel att ty sig till. Och det finns x euro att använda. Och alla säger att det skulle vara bättre, det skulle vara bra med det här och skolan borde få mera pengar och sjukvården mera pengar. Jo, men sen när man säger att jo, det fixar sig, då höjer skatteåret 2-3%. Så då går det ju att ordna. Det går ju att lösa på det sättet. Och då säger folk att nej, herregud, skatten är så hög redan. Man tycker att jo, nu skulle det borde vara, men sen när det kommer till kritan att det ska pengarna på bordet, då är det alltså intressant mera.
Pia och Magnus, vi fortsätter snacka riktigt strax. Här i studion har jag med mig som gäster Pia Sundell och Magnus Winberg, tisdagssnackare. God morgon.
God morgon.
Hörde, vi pratar just om inkomsten, nu ska vi prata om motsatsen, det vill säga konsumtion. Hufvudstadsbladet hade igår en mycket intressant artikel om det, att det byggs nya köpcentrum i Hufvudstadsregionen. Tror inte att det har undgått någon. Men samtidigt så har köpkraften inte öka. Och de pratar också med en forskare, Pekka Mattila, som är professor vid Aalto-universitetet Handelshögskola, som är kritisk på det här, har en kritisk syn på det här med byggande av köpcenter, att man bygger dem en liten gammal modell och de är inte mer praktiska. Folk handlar mer på nätet, går inte så mycket i köpcentrum. Hur gör ni, Magnus?
Ska vi se så här, att jag är ganska gammalmodig. Jag är inte så väldigt förtjust i köpcentrum heller, för de är så opersonliga. Om du går till Itis eller om du går till Cello eller går till Skanssi eller Mylly eller vad som helst. Det är ju alla samma.
Skanssi och Mylly finns i Åbo.
I Åbo, ja, bra.
Ingen fara, det är okej att nämna Åbo.
Bara för att göra ett exempel. Ja. Det är ju inte större skillnad. Så okej, det är ju bra. Man kan ju gå dit och man får det man behöver. Men på något vis så jag skulle vilja ha det lite mer personligare ändå när man går och handlar. Jag menar, nu är det ändå en annan sak när man går till Stockmann liksom, i centrum.
Vad är skillnaden på Stockmann och ett varuhus till exempel i Esbo?
Det var en... Ja, alltså... Jag har inte riktigt... Jag måste lite fundera på det.
All right, Pia!
No, jag måste nu säga att jag är nu helt av annan åsikt här. Jag älskar köpcentrum. Jag tycker det är härligt att gå där och promenera och flanera och ta ett kaffe och gå in och ut i butiker. Och det där, jag är jättedålig att handla på nätet. Mina barn är experter på det, men jag faktiskt tycker om att prova och titta och röra det vad jag eventuellt ska köpa. Och ja, jag tycker om köpcenter.
Min snart 14-åriga dotter, så däremot hon är precis håller med dig. Att hon, det är köpcenter som gäller med kompisarna. Så, ja. Men ja, jag handlar inte heller på nätet så mycket. Ja, alltså begagnat. Alltså sådana här... Geratus, vad heter det, recycling och allt sånt här. Så det håller vi faktiskt ganska mycket på med. Inte nya grejer just. Men däremot nog allt möjligt på diverse Facebook-brukar som det finns de här kirpisarna.
Hur ofta är du handlar du i ett varuhus till exempel? Hur ofta hittar man dig
i
köpcentret?
No, alltså... Det går i perioder. Det finns tider där jag går ganska ofta. Nu har jag varit faktiskt mera sällan, men vad ska jag nu säga, en gång i veckan. Jag försöker faktiskt storhandla när det gäller mat, så att jag skulle planera min meny lite bättre inför veckan, och det går inte alltid så bra, men det är min strävan, och i samband med det så tycker jag om att gå på köpcenter, men det där, det är också ett sätt att spendera tid. Jag brukar gå där med min mamma eller med min dotter eller med någon polare, och det är det som jag tänker om de här köpcentren. Det handlar inte bara om att handla och köpa saker, utan det handlar om att spendera tid och använda sig av all möjlig service.
Hur väljer du vilket? Det här är nämligen något som forskaren från Aalto-universitetet tar fasta på. Att nu för tiden så liksom det här byggande av köpcentret planeras mekaniskt utgående bara från antalet invånare på ett område. Men att han tycker att det är gammalmodigt och hemma på 90-talet. Du kan bo granne med ett köpcentrum som är beläget 700 meter från ditt hem. Men om du köper ingenting där eftersom det inte är beläget på din rutt i skolan, jobbet, hobby eller dagis. Ett exempel är här, ett exempel köpcentret i Glums. Hur väljer du var du går och handlar?
Jag är nog väldigt pragmatisk. Alltså om jag kommer dit enkelt med min bil, kan köra in i en parkeringsgrotta och ta mig upp med rulltrappan, så då är jag jättenöjd.
Så vilka brukar du välja då i så fall?
Nå, om jag nu här ska säga så oftast går jag på Cello, och jag tycker också om att gå i Isoomena.
Okej, okay. Så där har vi liksom Esbo-täkt här. Bra, hej, här säger jag tusen tack för den här diskussionen. Pia Sundell, Magnus Winberg, välkomna igen en annan tisdag.
Tack.